välkomna till avsnitt 268 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med min vapendragare, eller vapenbroder, jag vet inte, vi är krigsfolk, men ja, vem är du?
Jag har gjort vapenfri tjänst, ja. Så att jag har inte vapen överhuvudtaget. Kjell Dellert heter jag och är prästen i den här duon.
Ja.
Ja, det var en gång som jag fick, jag vet inte om jag nämnt det i podden eller bara off-podd, att jag hade ett klumpigt sätt att uttrycka mig på Twitter vid ett tillfälle för kanske ett år sedan eller två år sedan kanske eller något. För jag var så trött på att gubbar i medelåldern förminska Greta Thunberg. Så att jag sa någonting som att nästa gång någon bara kallar Greta Thunberg för en skolkande tonåring så kommer jag osäker med mitt gevär, skrev jag då.
Och det var
lite korkat. Jag medger att det var kanske ett dumt sätt att uttrycka sig på. Men för mig var det så fullkomligt självklart att det var ironi, jag har inget gevär. Alltså jag har gjort vapenförtjänst som sagt. Det kanske inte alla visste som gör på Twitter. Men där hände det lite. Där fick jag lite kommentarer på det faktiskt. Och inte minst från kollegor kan vi säga. Ja, ja. Som tyckte att ja, nu får du förklara det här. Så du tänker på allvar att ta vapen här. Så här. Och nej, det tänker jag naturligtvis inte. Så att, ja.
Det, nya kristna korståget med dig i
fronten. Ja, just det. Ja. Det. Jag känner verkligen som att ja, jag är som skap för just den rollen.
Nej, det är du inte.
Längst fram i korståget.
Och leda trupperna.
Med vapen i hand. Ja. Så det känns verkligen som att...
Nej, med biblar i hand hade det varit en sak. Men just det med vapen, det känns...
Ja, nej,
jag är inte kompatibel där. Alltså, inte jag heller. Men nu såg jag ju, nu var det dig vi visualiserade
ja,
där i fronten.
Ja, just det.
Med med maskingevär. Ja.
Nej, det.
Jag minns, jag vet inte, du har berättat, eftersom jag inte har Twitter, men du har berättat det här för mig. Mm. Men jag vet inte vad jag pratade om det på det. Men det är klart att det är, jag själv tycker att det var ganska kul, ja. Så, för att det är uppenbar ironi. Folk är folk.
Men det är så här lite grann nu tror jag att alltså om man inte missförstår så försöker man missförstå. Mm. Alltså väldigt mycket är det så i den offentliga debatten just nu. Att man vill gärna missförstå.
Mm.
Det var ju vid ett annat tillfälle så skrev jag någonting om att... ja, så här låter det i högtalarna på GKs Ullared 5 minuter innan stängning. Det här är GKs Ullareds kundradio. Varuhuset stänger om 5 minuter och nu släpper vi på gasen. Och för mig var det också självklart, det är tårgas jag talar om, alltså som polisen har för att skingra folkmassor. Men där var det så här, jaha, förintelsegas, tänker folk. Och då tänkte jag, men kom igen, alltså, det är inte, jag vill inte döda någon. Eller ja, det händer tillfälligtvis att jag vill, men det går väldigt fort över. Och det kommer aldrig hända att jag gör det.
Nej, det skulle
om man inte är en fluga. Eller en mygga eller så, för sådana har jag dödat. Jag har också dödat en ekorre som vi vet i tidigare.
Ja, just det. Det var en upplevelse. Hörru du, vad är det troligt? Det här kan vi prata om i podden. Nu när jag ska formulera kände det här kan säkert ut. Men det har gått ett tag, ja, så jag säger det.
Det var ju värre förra veckan när jag hade glömt att vi hade talat om en sak veckan innan. Så.
Ja, men du, det är mycket att göra nu. Vi ska komma in återkomma till det tycker jag.
Återigen, välkommen till Mellanchefspodden.
Ja, nej men precis. Och ja. Mellanlivspodden.
Mellanlivspodden, mellanliven som vi har. Livets början och livets slut. Mellan säsongspodden. Ja.
Vad är det troligaste att du skulle åka fast för? Om du skulle begå ett brott.
Ja.
Ja. Och så ringer polisen hem till din fru och säger Kjell har åkt in. Vad tror du att hon då skulle liksom tänka, det här har han gjort?
Alltså, och om det handlar om att åka in, då är det
nog värre. Tag. Vi har inte någon fällande domen, utan du sitter frihetsberövad.
Jag fattar vad du menar. Och det var, för då för jag har åkt fast för fortkörning, men det gills inte i det här sammanhanget. För då blir man inte omhändertagen av polisen. Eftersom jag var nykter vid tillfället så hämtar de inte med mig, utan jag fick åka därifrån sen 1800 kronor fattigare.
Så.
Men och det har hänt en gång, så det har jag sagt, det ska aldrig hända igen.
Nej.
Men annars så tror jag att, ja, vad skulle det kunna vara? Om det verkligen skulle vara något som polisen verkligen skulle kunna ta mig för. Alltså, så att jag verkligen, då skulle det kanske vara att jag hade gått bärsärk på någon buss eller något sånt där. Ja. Att jag liksom blev arg på någon apparat som inte fungerade eller sådär.
Ja, just det.
Då tror jag hon inte skulle bli jätteförvånad. Så.
Just det. Typ sparka till kortläsaren på
till bussen. Till exempel, ja. Något sånt.
Och så, ja, var det, och så var det ett polisärende.
Ja.
För att
ja, galen, ja, precis. Ja. Jag har ju faktiskt, jag kanske har med, ja, vet du, biktat mig även om det, att jag vid ett tillfälle kallar en busschaufför idiot också.
Ja.
Och det är ju inte, kommer inte polisen för.
Nej.
Men det säger kanske någonting om att jag blir lite irriterad när saker och ting inte fungerar som de ska.
Ja.
Eller om folk gör sig dummare än vad de är liksom. Så det är, ja. Så jag gissar att om de ringde och sa att vi har tagit Kjell av dagar, så här, men om de händer taget, och då är det nog något sånt. Jaha, har han sparkat sönder kortläsaren?
Ja, just det.
Han har sparkat sönder en dörr som inte gick sönder. Liksom. Ja, eller som inte gick upp. Men han sparkade sönder en dörr som inte gick upp.
Ja. Kanske inte gick sönder, utan gick sönder. Buckla.
Ja, precis. Ja, precis. Något sånt, tror jag.
Ja, jag vet inte, det var en konstig fråga. Men det kändes bara som att jag hade pratat om det förut. Vad är troligt att du skulle åka dit för? Annars kan jag tänka mig med dig, Kjell, att det skulle vara något sånt här... det är ju ingen brottsrevisering, men en förfumlighet. Alltså, det så kan man inte säga.
Nej,
jag fiskar efter någonting.
Som sitter i fängelse förfumlighet.
Nej, men att du liksom gjort någonting i god tro.
Ja.
Alltså något kanske ekorelaterat i god tro. Du inte vet, jag vet
ja,
inte
ja,
du,
just det, ja, ja.
Så,
ja,
just liksom det. Blivit lurad till någonting.
Ja,
det för du är en god ju, människa, då tänker jag.
Det skulle ju kunna hända att jag, visst, absolut.
För det kan hända vem som helst, tänker jag.
Trott att jag tror att jag gör rätt.
Ja, så, ja. Så, ja. Mm, ja, men absolut. Köpt ett packe film.
Ja, just det.
Var ju min stor... Fast då är det god tro, då åker man inte på det, om det är en helleri situation.
Ja, men fast finns det egentligen god tro? Alltså, kan man hävda det? Men, jag fick köpa, nu är det så, alltså folk säljer ju DVD-filmer så väldigt mycket nu, eftersom folk inte använder längre. Men annars om jag köper en kista DVD-filmer för en krona, då kanske jag förstår att de är stulna. Alltså då gillar väl inte god tro?
Eller? Nej, för att det är jag vet ju att vi har en väldigt skicklig jurist som lyssnar.
Ja.
Du kan väl höra av dig på reda. Finns det
något?
Det här, för jag sa förfumlighet, kan man åka på det?
Förfumlighet.
Jag försökte det till något annat. Men, ja. Men, ja, ja.
Förfumlighet. Ja, eller försumlighet kan jag missa. Men det är en helt annan sak.
Ja. Ja. Men annars, hur är det?
God tro, det är egentligen bra när man jobbar i kyrkan.
Mm. Ja, en god.
Jag åker fast för att jag har en god tro.
Ja. Ja.
Det är sånt man blir kallad till domkapitlet för att man inte har någon tro kanske.
Ja.
Men man kommer inte dit för att du har för god tro. Liksom. Folk följer dig för mycket.
Men du, tror du att du skulle kunna åka på något sätt på din goda tro? Att du gör någonting som du tycker är rätt? Alltså skyddar någon? Kyrkan är ibland liksom en frizon. Som då egentligen kanske är på en annan sida av eventuellt lagen.
Ja, där är det är en fråga förstås.
Ja.
Jag har ju en väldig respekt för lagen, liksom lag och ordning sådär.
Ja.
Så att det skulle nog vara väldigt speciella situationer för att jag skulle verkligen göra mig skyldig till någonting som kunde ge brottsrubricering. Alltså när man tänker... Som, om det nu inte handlar om att sparka sönder en kortläsare. Nej. Utan att det handlar om att man medvetet gör någonting som så, det här vet jag är fel, men jag gör det i alla fall.
Ja, men jag tänker då skyddande av någon.
Ja,
alltså, det var ju en tid där det var flera kyrkor som gömde i brist på bättre
just det,
ord.
Ja.
Mm. Folk som har blivit utvisade och förmodligen väntade döden.
Ja.
Efter resan hem liksom. Eller efter resan någon annanstans. Det är svårt alltså.
Det är svårt. Jag tror för min del tror jag att jag skulle vara för rädd för att det skulle liksom avslöjas eller så. Så jag tvivlar på att jag skulle ha den styrkan eller det modet liksom att göra det. Fast det är klart, skulle någon komma hem till mig mitt i natten och liksom jag tar hand om mig så är det klart att det är svårt att, det är ju levande människor så, att så det är svårt att bara avvisa någon. Men jag
det är svårt det där.
Ja, det är svårt.
Och du jobbar ju inte i den typ av verksamhet. För då hade det också varit lätt att relatera till. Om jag hade haft ett stort arbete som du var ansvarig för kanske.
Ja, just det.
Med ensamkommande eller någonting sådär och fått... Du har kanske varit lättare att relatera till. Jag vet inte. Det var en väldigt filosofisk fråga. Men det finns något intressant där. Vad kyrkan gör för att tämja på gränserna för den gode sakens skull.
Ja, just det. Och där har man ju en väldigt... alltså där är det ju verkligen individuellt vad man tänker och tycker. För att det finns ju inget... såklart inget regelverk i kyrkan.
I kyrkans ordning, nej.
I kyrkans ordning, ni får ta hand om gömma flyktingar. Eller så här. Men det, och där tycker man ju verkligen, verkligen olika också. Ja. Så, att, så här ska inte kyrkan hålla på med. Och så här, kyrkan ska predika evangelium, vi ska inte. Så, här. Så att det finns ju verkligen olika uppfattningar. Ja. Det där. Men för mig är det nog inte, jag tycker nog egentligen att en person som är utvisad och riskerar döden kan jag nog tycka att den förtjänar att gömmas, så att säga. Men jag tror att jag är fel person att göra det, för jag skulle vara för rädd liksom, hela tiden. Att vad händer nu? Hur kommer det här att gå? Vad kommer det att sluta med? Liksom?
Det var ju en tid sedan som vi berättade om en präst som hade smugglat ut någon i en väska.
I fängelset, ja. Precis, i en väska.
Ja, och den satt vi inte i fängelset, utan den satt i förvar.
Så kanske det var.
För utvisning. Men det kan vara, det kan däremot ha varit på ett fängelse. Så, alltså, ja. Ha använt lokaler. Men det var i ett förvar.
Det var inte den som var dömd, utan det var en... Nej, just det. Så var
det. Och det krävs ett frimod som jag tror att du och jag landade i att vi inte hade. Då när vi diskuterade det.
Ja, just det.
Ja, nej men det Det är spännande och vad kyrkan har gjort historiskt under krig och ja men annars alltså, sådär, gömt folk, smugglat folk för absolut för den goda saken, men det är delat, det är såklart att det är
alltså, banalt, väldigt banalt, men min liksom första vad ska man säga, jag tar det från det här och hållet istället. När jag var i nedre tonåren tror jag var, så gick det en tv-serie som hette Hemliga armén. Och det fanns ju, sen gjordes det en parodi som hette Allo Allo. Men originalet är Hemliga armén. Och det bygger på en verklig bakgrund. Alltså en motståndsrörelse i Belgien under andra världskriget. Som liksom tog hand om flygare som hade framförallt flygare som hade störtat, blivit nedskjutna så här. Tog hand om dem och så skickade de tillbaka till sina länder liksom, räddade dem ur nazisternas klor så att säga. Och där fick jag, tror jag, i och med att jag var så pass liten, så tror jag att det var nog min första upplevelse av det här med kyrkan som tar hand om gömmer flyktingar. För där var det just en sån sak, den här motståndsrörelsen använde eller tog hjälp av ett kloster vid ett tillfälle där de fick gömma några sådana här flyktingar då. Och så slutade det väldigt tragiskt, om jag minns rätt, att de verkligen tyskarna kom in och sköt ner de här munkarna i det här klostret. Så att det var liksom att så här kan det vara. Liksom. Så att, och det är sånt sker ju också i verkligheten. Så att kyrkan traditionellt sett har gjort mycket elände, men kyrkan har också gjort mycket bra. Och det var det plattaste jag sagt.
Men det är ju så verkligen.
När vi ser på kyrkan vi har gjort, så kan vi också tänka på att
man har
utsatt sig väldigt mycket.
Och vi har ibland en tendens i den här podden att titta på eländet vi ställer till med vår organisation.
Ja,
och beklagar och så vidare. Men alltså, det är klart att vi har gjort massa fantastiska saker och rädda människoliv. Men har kyrkan där en särställning? Inte lag, men filosofiskt. Alltså, för kyrkan, vi har ju någonting när vi går in, framförallt i våra gamla kyrkor. Ett första rummet heter vapenhuset.
Ja, just
för där lämnade du dina vapen.
Ja,
alltså, så hands-on var det ju.
Ja.
Här finns det plats, här lägger du din dolk och svärd.
Ja, just det. Och så spjut.
Spjut. och för att det här är en fredad zon. Liksom.
Ja, just det. Just det. Och det är väl verkligen det man...
Ja.
Man
nu ger jag mig ut på någonting jag inte vet. Det här är bara jag går på så vakt att det är en känsla jag har.
Ja,
men att det finns... Kuba vakt. Vi får se verkligen om jag tycker det är för platt. att det finns länder... Ish, typ Sydamerika, Latinamerika. Som, där kyrkan verkligen är fortfarande en fredad zon. Alltså som en diplomat... Som när man går till en ambassad.
Ja, jag
alltså här får du sitta, men går du ut så blir du gripen. Jag vet inte, här kan man känsla passivitet på någon TV-serie med narkotikasmugglare. Jag följer ganska många sådana, så det kan vara fabricerat. Men
jag vet inte om du har rätt eller fel.
Vi låter det vara kvar, jag visar min
plattform. Om jag är kvar i kyrkan i Sydamerika så är det ju så att där har man ju väldigt mycket kämpat för mänskliga rättigheter. Långt är det i alla fall, 100% säkert. Att, och där är ju, det finns ju ett antal präster som har avrättats just för att man strider för mänskliga rättigheter och kämpar mot makten.
Precis.
Så att så långt är det ju garanterat rätt. Om man ses som en fredad zon eller inte, vet inte. Men just det här...
Jag har samtalat en del med en präst som har tjänstgjort lika mycket, eller kanske ännu mer, i Sydamerika som i Sverige. Och skillnad lika är väldigt spännande så. Dels hur lyxigt vi har det. Mm. Alltså så här, du har ett eget kontor, du har det så här, medans på andra sidan jorden som präst så har du ingenting. Och samma person berättade, när han kommit till något land så blivit tagen av polisen när han kom, alltså på flygplatsen och så här. Ja, du är präst, du får inte predika det här landet, men du får komma in, men du får inte predika. Och men ändå då hade predikat, och du sa, men ordet är viktigare liksom. Så men det är ju också en utsatthet.
Det hade jag aldrig vågat, kan jag säga.
Nej, för att du inte kom från den kontexten.
Nej, det är väl därför. Nej,
precis.
Eller för att du är feg.
Men hade det varit så i Sverige, att du liksom hade varit... Det hade varit präst i Sverige, så det sett annorlunda ut. Och sen hade du... Ja, då hade du säkert agerat annorlunda.
Alltså, det får man ju anta.
Kontexten så. Nu har vi gett oss ut på saker vi inte har någon direkt
koll på. Och det har vi aldrig gjort förut.
Nej, precis. Det var första gången och inte sista. Hur är det annars?
Ja, annars är det, är det bra, tycker jag. Vi håller ju på att förbereda en invigning. Man får inte säga invigning. Nej. Har jag förstått. Och kanske inte ens återinvigning, men återibruktagande av vår gamla 1100-talskyrka, som jag nämnt tidigare i podden.
Ja.
Och det är väldigt många viljor från många olika håll som ska samköras. Och tack och lov att jag inte sitter på den allra mest ledande positionen i det här sammanhanget. Men bara att vara en liten del av det här är ju... det där skulle vi ha tänkt på.
Ja.
Och plus att vi är mitt inne i pandemin, eller mitt och mitt, men vi är i alla fall inne i pandemin.
Vi är fortfarande i pandemin.
Vi är fortfarande i pandemin, så man måste tänka, vad kan vi göra? Alltså, normalt hade vi, men vi tar in 200 personer i kyrkan och så har vi en jättekör och så här. Och nu är det så här, vi får se, vi kanske kan försöka klara att vara 8 stycken på de här visningarna av kyrkan. Vi får vara 50 stycken sittande i kyrkan. Men vi får bara vara 8 under kyrkvisningar, för då sitter man inte ner och sådär. Och så ska vi planera det. Och hur många... men organisten och sitter på orgelpallen, räknas hon in i den här
åtta?
Och sådär är det
hela tiden. Vad roligt, vår kyrkoherde sa idag tidigare på ett sammanhang du och jag satt i. Tänk då inga ståsalmer.
Ja, just det, precis.
Skämtsamt såklart, men alltså, allting får man liksom tänka på nu. Som är, det
För på något vis så handlar det ju om, alltså, det handlar om att försöka hålla restriktionerna där för att det är viktigt för folkhälsan.
Ja.
Och då det är så lätt att säga, men om vi gör så här så kan det gå in under det här. Ja, men det är ju till för att vi ska klara oss ur denna eländiga pandemi som alla hatar och som vi vill döda. Alltså, det här menar jag på ordagrant. Jag vill döda pandemin. Så att därför så
vi kan återgå.
Är det inte så mycket liksom, följer reglerna.
Liksom. Jag såg ett kraftigt skonande. Det delades, det finns ju en väldigt stor Facebook-sida som är väldigt levande, som har skapats för folk som är verksamma, framförallt anställda i Svenska kyrkan under pandemi.
Idéutbyte i coronatider.
Alldeles för långt namn. Men den är väldigt levande. Och där delades det en artikel häromdagen som handlade om en kyrka som hade under ganska lång tid då firat gudstjänst med x antal, beroende på att de räknade sig själva som ett café. För att de sålde en kopp kaffe i början. Alltså du kom in, fick du köpa en kopp kaffe, och då gick man under kaféverksamhet, restaurang så. Och då hade de kunnat haft det var 30 då istället för 8. Och det vart ju Det kan jag tycka är ett tänja lite väl, va?
Alltså jag blir sur. Jag blir sur på sånt. För att det är inte för att jäklas med kyrkan som reglerna finns. Även om nu, absolut, det har fallit
hårt på kyrkan.
Absolut. Och det har varit orättvist kan man tycka och sådär. Men det är ändå, man gör inte det här för att jäklas med kyrkan. Utan följer reglerna.
Hörde du, på ämnet. Alltså, vi kom ju, det är ju roligt det här. Men det kom också lite... Vi ska ju få åka på konfirmandläger.
Ja, just det.
Och det är ju kul. Alltså det är roligt. Vi har hittat en variant som jag tycker känner mig till freds med. Mm. Alltså ur smittsynpunkt och ur allting så. Vi kommer ju ha kortare läger. Men alla våra, vi har ju väldigt många grupper kommer få åka med en kortare tid. Och sen den ställe som är närmast då. Vi har följt liksom de vi kan. Mm. Det gör ju att... Du och jag fick ju, jag hade liksom varit helt inställd och planerat mitt jobb därefter. Ja, så det är högst personligt så. Att vi skulle vara hemma. Jag hade inte, vet, jag hade lagt det på en nivå liksom. Och nu måste vi steppa upp. Jag blir väldigt stressad över det. Men det är ju bara glädje. Och när vi är där så kommer jag bara glädjas åt det. Men det är bara nu att jag får trycka ihop lite saker. Mm. Men. Det var en kollega som fick ett samtal av en väldigt upprörd förälder. Eller anhörig på något sätt, jag förstod inte riktigt. Men det intressanta var att den tyckte det var fel. Vi skulle ha gjort vårt hela läger och sådär. Och inte gjort så här kort bara. Men det intressanta är att personen har en koppling hit. Alltså till vår församling.
Okej.
Okay. Ja. Sen har jag varit i kontakt med en av våra trogna lyssnare. Och vi har skrivit lite om det här och bytt lite tankar och idéer och sådär. Just inför, hur tänker du som man också någon som är verksam i lägesammanhang och sådär. Och där har den sammanhanget fått väldigt mycket liksom, påhopp. Ni borde göra ditt eller datt. Mm. Och sen har den här personen kollat då, men vad är det för några som är de här starka rösterna? Ja, då är det väldigt, väldigt många. Så om nu, försiktigt med siffrorna, om det var majoritet i alla fall, var kyrkanställda.
Jaha.
Och väldigt många av dem också även då kuragebeklädda. Alltså som hört av sig. Alltså då föräldrar och sånt som är då kyrkligt anställda. Och det har ju vi pratat om förut. Jag tänker, jag drar kopplingen till... Twitter-pausen som antiärkebiskopen nu. Och att det är väldigt mycket, det var ju något vi läste i podden också, väldigt mycket av personal i Svenska kyrkan som har varit på henne. Vi pratar om vad är det kollegiala, vad är det kristna liksom, om en präst hoppar på en annan. Här blir ju lite samma sak så.
Absolut.
Och det är förargligt så. Sen förstår jag försöker inte förstå i det här sammanhanget. Ja, men okej. För om jag då, nu tänker jag, nu min son är lite för liten än. Men om några, min son ska konfirmeras. Då är det klart att jag vill att han ska få en sån upplevelse som jag vet att det kan vara. Ja. Alltså åka på ett mäktigt läge kommer jag föreslå oavsett vart det är någonstans. Och väl det, för det blir en upplevelse för livet. För att det ligger mig varmt i hjärtat, ligger dig varmt i hjärtat. Mm. Och det är klart, om jag då skulle läsa att men vi kommer göra så här. Och jag förstår att det kan hända något i mig. Oj, vad tråkigt för hans upplevelse skull. Men inte tusan skulle jag ringa och... Eller vad elak liksom.
Nej.
Men man kan förstå att det finns en besvikelse.
Absolut.
Någonting
absolut.
Sådär.
Ja, visst.
Men
visst.
Det är så konstigt. Vad är det kollegiala? Vad är det kristna syster- och brödraskapet i det?
Nej, det förvånar mig. I det här fallet. Alltså det här, jag vet som sagt hur folk som är klädda i krage beter sig på nätet. Det har jag ju sett. Ja. Och även andra folk som tillhör kyrkan som inte är klädda i krage.
Men ändå
kyrknära människor. Men det här var en nyhet. Ja. För det är ju helt märkligt. Ja. Så, ja. Helt märkligt är det. Jag kan inte förstå det.
Nej.
Men... Man måste ändå fatta på något vis. Om man har någon insyn i verksamhet så förstår man att det här är ingen enkel fråga. Det här är komplext.
Exakt, alltså. Det är det man tänker. Att de som jobbar i kyrkan borde ju ha större förståelse. De måste väl på rimligen slita på samma sätt i sina situationer. Mm. Det hade varit mer förståeligt någon som inte har, gör något helt annat. Som ja, är, kanske en verksamhet som inte har blivit, jag vet inte, alla verksamheter blir påverkade. Men det är på en helt annan sida liksom.
Ja, alltså, jag förstår inte.
Men när man är präst, diakon eller annan anställd och hoppar på. Det är dåligt.
Ja.
jag blir förbannad. Alltså, vad är det kollegiala? Jag förstår inte.
Nej. Jag kan inte säga nej flera gånger.
Det hjälper inte.
Det är helt obegripligt faktiskt.
Det är helt obegripligt. Ja, vi kan.
Gör man så, det gör man kanske. På andra håll, lika mycket tror jag. Alltså nu menar jag inte just exakt det pandemiexemplet, men dödar man varandra på nätet även inom
jag tänker så här.
Polisen? Ja, polisen kanske, jag vet inte. Men, ja.
Jag tror, tunn is, djupt vatten. Jag kan tänka mig, för det finns ändå, jag har något exempel, men det, jag har ingen fakta utan det är något exempel. Vänner som är lärare, barn i klassen, ungdomar i klassen har föräldrar som är lärare.
Ja.
Kan vara riktigt jobbiga. Och det är ju samma sak.
Ja, det är samma sak. Ja.
Det kollegiala. Ja.
De borde också veta liksom, vad är det jag har att jobba med? Vad är det jag har att kämpa med? Ja. Men där är ju också, just när du säger lärare, för där är ju också, det finns ju en begreppet lärar-twitter på Twitter. Det vill säga att många lärare och skolpersonal som twittrar. Rektorer och så. Och där är ju inte heller samtalstolen jättefin sinsemellan alltid. Liksom. Mm. Så att det är också, nej, det är väl så antagligen att det har kanske mera med nätets, hör mig rätt, möjligheter att göra med yrkesgrupper eller tillhörigheter. Så.
Exemplen vi har tagit nu handlade ju också om våra barn.
Just det,
Det är ju en gemensam faktor i de här två exemplen. Ja. Och om det spelar roll eller inte. För att det blir inte samma sak inom sjukvården. Där handlar det inte om våra barn, inte polisen sådär. Om det är någonting...
Det kan det säkert vara, för hur det än är. Det där är ju en ryggmärgsreaktion.
Ja, att
man ska ställa upp och försvara sitt barn. Liksom. Varför gör ni så här med mitt barn? Liksom.
Ja.
Det var jag alldeles nyligen faktiskt. Så att det är verkligen så. Det kommer så här.
Ja. Vad gör förnuftet man? Går ur då ju.
Ja, så är det.
Om man reagerar ryggmärgsreflexmässigt.
Men
det är ändå ingen ursäkt.
Nej, det är det inte.
Det är en förklaring, men det får...
Det får fortfarande inte vara så.
Fasiken bete dig. Nej, usch vad det blir. Hörru du, annars så har vi jobbar på, va?
jag hinner inte riktigt se om
vi går på. Jag har en sån här dag idag. Vi kan bara säga, jag ska inte älta mig. Jag är supertacksam för de uppdragande jobb jag har. Jag älskar det. Men jag liksom såg att vi skulle klämma in den här podden. Det blir ju lite senare den veckan.
Ja.
Och den tiden jag hittar, det är på lunchen.
Ja,
så mellan... vi hade möte i morse. Jag gick in, fick lämna möte. Vi hade ledningsgrupp, kan jag säga. Och så fick jag säga, om 30 sekunder ska jag vara på en löneförhandling.
Ja,
så, om 30 sekunder, inte 30 minuter. Om 30 sekunder ska jag vara in i en löneförhandling. Ja. Det är också fördelen och baksidan med våra digitala möten.
Ja, just det.
För jag satt
man kan klämma in ett extra möte som man inte hade kunnat klämma in annars.
Precis, det var bara liksom byta login. Nu var jag på plats på det första, gick utanför rummet, satt med någon konstig bakgrund och loggade in på den här förhandlingen. Så, och sen skjuts ner för att vi hade lagt den här nu på lunch. Och sen om alldeles ska vi tillbaka och jobba med budget.
Kasta i den portion pannkakor.
Pannkakor, ja det är också där. Så känner jag att vi sitter där och... mår lite illa. Ja, men det är inte bra.
Nej,
så är det.
Men sen ska vi vidare på ett annat möte.
Ja, precis. Precis. Och sen ska jag vidare på nästa grej. Ja, det hej och hård. släpper det. Men vi är här, Kjell. Vi är här och vi gör. Har du något kul? Vi kan...
Nej, det har jag ju aldrig.
Vad har du idag?
Vad har jag idag?
Ja.
Vi har...
Det är bra, vi är här
bak i bilen och vill ej vara med om någon krock. Du, 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 du. Jag kan, det minst deprimerande av de här artiklarna jag hittar kan jag börja med då. Och det är årets första motion till kyrkomötet som har inkommit från en centerpartist som heter Lars Ivar Eriksson.
Mm.
Och han är alltså motionär.
Yes, ja, det måste in, ja.
Där kom det.
Ja.
Och han motionerar om att det borde vara begravningsgudstjänster även på lördagar. Eller möjlighet till det. Det finns ju nu har vi möjlighet att ha begravning, ja, vi kan säga måndag till fredag. Vi har lite olika i den här församlingen, så är det begravningar i och för sig måndag till fredag. Men kyrkliga begravningar tror jag fortfarande är mellan tisdag och fredag.
Okay.
Tror att det kan vara så. Det har varit så i alla fall.
Det stämmer nog.
Så att en dag har man borgerliga. Det kanske inte är så länge, det har varit så. Dop och vigsel har vi ju endast i undantagsfall på vardagarna. Så är det ju. Det är nästan, man kan få det.
Vänta, vad sa du?
Dop och vigsel
har vi
bara i undantagsfall
ja,
på vardagar.
Ja, då sa du rätt. Det var jag som hörde fel.
Ja, eller så sa jag fel. Det får ni som
nu sa du rätt.
Kan vi spela tillbaka en gång till och lyssna om jag sa fel eller inte. Men dop och vigsel har man bara i undantagsfall på vardagarna. Det kan hända att man har det om man särskilt vill. Eller att det finns någon, ja, vi fixar det här imorgon kväll. Så här, man har konfirmanddop eller så.
Ja, de har ju ofta.
De har ju oftast en vardagskväll. Mm. Men annars är det ju lördag och söndag som man har dop och vigslar. Och då tycker den här motionären att varför inte också erbjuda begravningsgudstjänster som ett led då i att vara tillgänglig för människor. Och det här har tagits upp tidigare säkerligen. Det är i alla fall en diskussion som har varit tidigare. Jag har hört den så länge, åtminstone jag har varit präst, om vi inte ska börja ha begravning på lördag. Jag tror dessutom att det finns församlingar som har det.
Mm.
Och jag minns,
för det är väl upp till varje församling?
Det borde det ju rimligtvis vara.
Fast då borde det inte vara en... Ja, jag vet inte.
Nej, just det. Då borde det inte vara motion i kyrkomötet.
Låter det vara osagt.
Vi låter det vara osagt. Som
mycket annat. Men det är väldigt ovanligt. Att det är lördagar.
Ja, det är väldigt ovanligt. Och vi har ju absolut inte det i den här församlingen.
Nej.
Men om jag ska reflektera över det här. Så är det ju så att om jag rent krasst ska gå till mig själv. Bara personligen. Så är det att, nej, ska vi vara begravning på lördag nu? Så här. Och det är bara lathet och liksom en allmän ovilja.
Ja, din egen arbetssituation.
Arbetssituation helt enkelt. Arbetsmiljön eller situationen. Mm. Men om man tar prästens bekvämlighet åt sidan så är det ju egentligen, varför inte? Det är ju egentligen, kan jag tycka, en ganska självklar sak. För att som det ser ut i samhället nu så är det svårt att samla en hel släkt en vardag eftermiddag till exempel. Det är alltid någon som är upptagen med det ena eller andra. Och vi erbjuder ju inte heller begravning kvällstid. Så att det är ju vardagar, dagtid. Och då kan man väl tänka att för att vi ska bli som möjliga att nå som möjligt, så tillgängliga i ordet jag söker, som möjligt, så skulle man kunna erbjuda begravning även på lördag. Prästerna tjänstgör ju redan på lördagar när man har dop och vigsel. Så i vår
eller
församling,
annan församlingsverksamhet. Kan ju också
såklart. Absolut.
När folk är lediga liksom.
Jag ser mest på mig själv. Och då är det ju i vår församling så är det ju så, i regel så att jobbar man söndagen så tjänstgör man på lördagen och har dop då, eller vigsel. Det är rätt så vanligt att det är så det funkar.
Precis.
Och då skulle man lika gärna kunna tänka, vi har inget dop men vi tar en begravning istället. Mm. Så att då spelar det ju egentligen ingen roll vad det är man gör när man är här och jobbar en lördag.
Får jag komma in?
Ja.
Jag tänker så här att det finns fortfarande i avtal och sådär på arbeten att du får gå på begravning. Mm. Alltså ledighet för begravning och sådär. Känner ni väl någon form av släktledighet? Jag vet inte, så pass. Men det är alltså du ska kunna gå på en begravning när du arbetar. Dop efterföljs oftast av ett kalas. En vigsel oftast med en fest. Så lördag måste ju vara den vigseldagen som är absolut störst. Du har en stor fest sen liksom, som pågår kanske halva natten. Och då är det lämpligt att du inte jobbar dagen efter. Sådär. Men i takt med också att begravningarna att går ner.
Ja.
Så är det klart att all form av tillgänglighet är ju av godo. Däremot så jag tycker kanske att man skulle börja med att titta och erbjuda lite mer sena eftermiddag mot kvällstider på vardagar. För att det som är oftast fortfarande bara efter en begravning en minnesstund med vet inte om det går trender, men jag misstänker att fortfarande är någon form av smörgåstårta man stoppar i sig
det är rätt så
ganska stor utsträckning. Och det går ju
nu har jag varit på något minnesstund på 1,5 år beroende på pandemin.
Så det kan vara nya trender.
Det kan vara nya trender nu. Och det kan vara tacos kanske. Ja. Eller sega gubbar. Men väldigt vanligt med smörgåstårta.
Ja, men en minnesstund som är ganska begränsad tid också. Tror jag generellt liksom. Så att det ska man väl kunna ha en vardagskväll. Mm. Och erbjuda det och sådär.
Ja, absolut.
För alla, alltså dopvigslar och begravningar av kyrklig karaktär går ju ner. Så det finns ju såklart undantag där man har lyckats. Men sett till hela vår organisation så är det ju så.
Absolut.
Mycket dessutom. Och du behöver vi göra allt vi kan för att skapa tillgänglighet. Och det är ju, som du inledde med, att det är svårare att få hitta dagar, alltså i vårt land och i vår kultur. Jag har varit inne på tidigare att vi är ju det landet, en av de länderna i alla fall, som har längst tid från död ner till jorden.
Ja, just det.
I vilken form den nu är liksom. Och en kultur.
För det här därefter. Sägs ju ofta, det här tror jag vi säkerligen har vi pratat om det.
Mycket när, har vi pratat om under 268 avsnitt.
Ja, men jag skulle säga att vi säkert pratat när vi hade Petra från begravningsbyrån här. Vi har ju varit gäst 2 gånger, kanske vi tog upp det då. Men det talas ju mycket om det här med att det är så svårt att få begravningstid nu för tiden. Och det är inte så svårt egentligen att få begravningstid. Det är bara det att de tider som finns inte passar alltid. Ja. Därför att man vill ha så många som möjligt med. Och har man en begravning klockan 13 en torsdag så är det väldigt många som inte kan, menar de då, vara med. Sen som vi, okej, man har rätt kanske att komma och vara borta från jobbet. Men många väljer att nej, men det här, mitt jobb är så viktigt så jag måste stanna kvar så att säga. Då skulle det vara enklare att kunna, eller enklare, då skulle det vara en service att kunna erbjuda på kvällar och eventuellt helger då.
Det vore lite intressant, jag tycker att vi kanske börjar bli dags att bjuda hit vår Petra igen. För jag skulle reflektera lite, vad har hänt under den här tiden med de här livestreamade begravningarna? Vad gör det med folk? Ja. Alltså vi har ju en som är i kyrkorådet här som har en firma som har ju, jag tror han skrev häromdagen, när gjorde jag min 100:e begravning. Ja, alltså som filmar under den här tiden. Alltså väldigt många på ett år dryga. Vad gör det med folk? Alltså det blir en tillgänglighet. Ja. Du behöver inte resa över världen för att komma på begravning. Du behöver inte ens resa över landet. Men vad gör det med sorgen?
Ja.
Om man tänker, just det, nu är det ens begravning. Jag sitter kvar på jobbet.
Ja,
jag vet inte.
Nej, det är sant faktiskt. Ja. För det är ju inte samma. Alltså det, nej, verkligen inte. Det är inte samma närvaro skulle jag säga. Det är ju inte fysiskt heller. Men man sitter mellan lunch och trefikat så sitter man och
är med på
tittar
begravning.
På en begravning. Ja, liksom, ja. Så här, ja, nu sitter de här i 50 mil bort i den där kyrkan och så ser man det här liksom på som om det vore en tv-föreställning.
Ja,
liksom.
Precis.
Och det är ju, nej, det vore intressant att höra vad vilka.
Precis, åsikter. Och se lite vad som händer efter det här. Kommer begravningsbyrån få mycket sådana frågor även när alla restriktioner har släppts, alltså med antal och så. Att fortsätta kunna erbjuda stream. Jag kan tänka att det kan finnas det för att folk är utspridda liksom.
Ja, absolut. Med tanke på att begravningsseden har ju förändrats mycket, som vi har varit inne på 1000 gånger. Bland annat med Petra så var det så att när jag började så var det otroligt ovanligt att man hade en begravning med bara urna.
Ja.
Det är ju väldigt vanligt nu. Och under pandemin ännu vanligare.
Yes.
Så att det förändras ju, och varför skulle det inte kunna, jag säger inte att det är rätt, snarare säger jag att det är lite fel. Men varför skulle det inte kunna bli så också att man väljer att nej, men jag tittar på den streamade versionen av begravningen istället. Så visst, jag åker inte dit, utan då behöver jag inte ta ledigt från jobbet, utan jag tar en timme bara och tar en lite extra lång lunch och sitter jag på en begravning. Som sagt, nu raljerar jag lite och kanske är lite negativ. Nej, jag är väldigt negativ. Men jag tror också att den möjligheten, eller den efterfrågan kommer att finnas, det tror jag.
Jag var på en digital vigsel förra året. Kyrkan ligger så pass nära mig så jag kunde sitta på mitt uterum. Höra kyrklockorna live. Mm-hmm. Så, och sen följa då på datorn. Och det var ju för, i det fallet var det för restriktioner. Och jag ska få vara med om det denna sommar också. Jag tänker jag ska nog sitta på min uteplats och höra kyrklockorna live, för de har ju ända ner till mig. Och sen, tittar det, ja, men det finns ju något fint i det också. Alltså det, ja.
Absolut.
Det är blandat, man är väldigt blandat.
För att det är också, i undantagsfall så förekom det ju även tidigare att någon släkting, inte livesände kanske, men filmade och så, för att någon äldre släkting inte kunde komma.
Ja, så
är och det är ju bra. Alltså,
ja.
Så där, det är ju,
och där har vi bra, gjort en helt ny möjlighet också, nu såklart. Och det goda i det ska ju fortsätta. Men det, ja, man kan ju dofta en urvattning
av vår
grej, så att säga, som jag inte gillar. Ja. Vi får återkomma om det här.
Det får vi göra. Jag tror vi överlämnar de andra åt för gängen sen, de övriga artiklarna.
Ja,
och så går vi direkt på andra.
Det tycker jag verkligen att vi gör.
Och då är det
som så.
Heliga trefaldighetsdag. Eller trefaldighetsdag. Man får uttala det som man vill.
Ja.
Och nu på söndag. Och rubriken är förstås Gud, Fader, Son och Ande. Och jag läser ur Matteus evangelium. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens herre, för att du dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Ja, det var väl inte... Det var kanske inte glasklart.
Ja, det får du hjälpa mig igenom. Om du kan.
Ja, det är ju tveksamt. Poängen att man valt ut den är såklart att man talar om både fadern och sonen.
Ja.
Och man kan ju ana anden också såklart i hela den här konstruktionen, så att säga. Ingen känner sonen utom fadern. Ingen känner fadern utom sonen. För att fadern och sonen är ju på ett vis samma person, så. Och den som sonen vill uppenbara honom för, det kan man ju tänka att det sker genom andens ledning och så. Så att det är därav att man använder den här. Men ärligt talat, jag tycker själva texten är ganska intetsägande, jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är inte en av de här texterna som fastnar och som man gärna återkommer till eller sådär, för att den är så bra. Utan jag tycker den är ganska intetsägande faktiskt. Men om man kastar omkring sig några ord om treenigheten, så är det där. Jag såg en modell som vi ofta använder i konfirmandundervisning, är ju det där med när man ska förklara treenigheten, att man tar i vatten. Att vatten är ju tre, alltså kan visa sig förekomma heter det, i tre former: vatten, is och ånga. Och jag tycker det här är en perfekt sak att berätta, för det kan man förstå liksom. Men i prästkollegiet, jag menar inte det här fysiska som jag befinner mig i, utan prästkollegiet på nätet, så att säga. Då är det inte okej tydligen att använda det. Jag vet inte riktigt varför, men det är väl det kommer jag ändå göra, för jag tycker att det är väldigt
supertydligt.
Det är supertydligt. Och okej att man präster emellan kanske inte, då kanske man har kommit lite längre än så, men för exempelvis konfirmander så är det ett utmärkt sätt. Alltså, Gud, vi tror på en Gud, vi tror på en Gud, vi tror inte på tre gudar, vi tror på en Gud.
Vi tror på vatten.
Vi tror på vatten, precis. Och vatten kan också, finns ju, det är lika mycket vatten när det är is fast det är fruset, och det är lika mycket vatten när det är ånga fast det är förgasat, förångat. Och i och med det så är det, ja, det är Gud, det är en Gud som är en, men som visar sig på tre olika sätt. Ja. Som fadern, som sonen och som anden.
Ja. Så jag tycker, och det jag tycker är tydligt med den är också att du kan ha lite olika nytta av dem.
Just det.
Att det inte är samma. Isen hjälper dig att åka skridskor.
Ja, ångan, kyla ner min Coca-Cola.
Ja, precis. Ånga. Och så rinner. Jag menar så, precis som...
Ångan kan man få upp i badrummet, så kan man få lite löv. När man är täppt i näsan så kan
precis,
man...
Ja, precis. Släpper det. Och rinner om det så stillar din törst.
Ja, precis.
Och men det är likadant med fader, son och ande. Annars så skulle det inte finnas en poäng att det var tre igen.
Nej, precis. Då så skulle det bara vara en.
Ja.
Och det är... Men Gud visar på, vi har olika perioder, olika personer. Liksom.
För det är flummigt att förstå. Treenheten.
Ja, visst,
3, 1, 1 till 3. Ja, och att då, jag tycker den där vatten, jag tänker klockren. Tills någon visar mig något bättre.
Ja, just det. Ja, precis.
Så kör vi på
det. Vi tycker den gäller fortfarande.
Den gäller.
Och det gör även psalm 338. Tjoflöjt, där tjongar jag gitarren i stolen. 338. En riktig treenighetssalm. Som ett klockspel hör jag dig, heliga treenighet. Fader, son och ande Gud, tre i en och en i tre. Längtan röster ögons ljus, innan världen fanns ännu, fanns gemenskapen hos Gud. Allt fick liv, steg fram där ut. Allt är nära människor, träd, moln och fåglar när jag vet. Allt sin källa har i dig, heliga treenighet. Spela samman oss som går mot en dag som ingen ser. Tills i dig vårt mål vi når, heliga treenighet.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta tåg.
Ja.
Hörrni, kära lyssnare. Avsnitt 268 är slut. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!